Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Varmt välkomna ska ni vara tillbaka till ytterligare ett rafflande men allt så ångestfyllt avsnitt av Kedja ut, en podcast om discgolf. Jag heter Tommy Bäcke och jag spenderar de här trevliga stunderna tillsammans med min kompis och Norrlands snyggaste man, Nicke Nyman. Hur mår du?
Alltså, du får ju sluta med de här snyggaste och hunkigaste och allt vad du hittar på för någonting.
Ja, men vad skulle folk tro om jag sitter och sa, och här sitter jag med Norrlands största dravel. Hur kul hade det varit?
Då hade folk tänkt, äntligen talar han sanning, den där Bäcke.
Du, är det något jag gör, då drar jag inte på sanningen, det kan jag säga.
Ja, jag är inte Norrlands
vackraste man. Inte när det gäller något.
Nej.
Jag sitter här och är lite glad i livet, tror jag.
Du skarva lite mellanåt, du.
För typ en halvtimme sen så var jag nära och missade det. Två gånger på samma cykelfärd. Från jobbet hem. Kommer på en sån här cykelöverfart, vet du. Och på väg hem från jobbet så kommer det en sån stort övergångsställe med cykelöverfart. Ska jag cykla över det, vet du. Ja, då kommer den jävla bil som tvärnitar precis framför cykeln på mig. Och jag bara, vad fan är det för fel? Så jag hytter lite så med näven som man gör. När man är lite arg. Då kliver den här idioten ur, vet du. Står och ropar efter mig. Det var inte mitt fel att han inte hittar bromspedalen.
Vad sa han då?
Ja, han vrålade, jag hade hörlurar i. Ja. Så jag sjöng glatt vidare på sången.
Säg och så kom inte nej, säg kanske, kanske, kanske.
Sen fortsätter jag rulla ner. Så här, vi har en jättelång backe som går uppifrån där jag jobbar och så ner till stan där jag bor. Då är det någon sate som ska svänga in på någon innergård där. Så han tittar ju inte, kommer det någon cyklare, någon gångfartare eller vad heter det, fotgängare. In där, så han svänger ju bara in, vet du. Så får ju väja ut med cykeln in på en gård och liksom skrapa knät i taggbuskarna som är på vänstersidan. Och då passar det att bromsa. Och då tänkte jag, jag kliver av cykeln och går resten av vägen hem. Alltså, för nu, jag orkar inte mer.
En gångfartare.
Fotgängare.
En gångfartare, det var ett nytt ord.
Men alltså, jag blev ju skärrad. Jag tänkte, ska jag dö innan jag kommer hem? Det tar 8 minuter att cykla från jobbet och hem.
Har du cykel igen?
Nej, inte idag. Jag hade inte det, förlåt. Det borde jag ha kanske, men jag tror inte att han hade räddat min discgolfkarriär i alla fall om jag hade hamnat i en taggbuske och spetsat något staket mitt på Haga.
Spetsat på Haga, det är inte roligt.
Nej, jag kan tänka mig ett trevligare sätt att avsluta livet på.
Jag vet inte om det är så roligt att bli spetsad på någon annan stadsdel i Umeå, men Haga är ju inte kanske jätteroligt. Men det bor trevligt folk på Haga. Så mycket kan jag i alla fall säga.
Vilken tur.
Ja.
Men det slutar inte där. För sen när jag har svängt av och väl kommer ner på stan, då håller jag på att väja. Då liksom har jag två stycken anker eller änder, sådana duvor är det, stadsduvor. De går på trottoaren framför mig, eller inte trottoaren, där får man inte cykla, på cykelvägen framför mig. Och så håller jag på att köra över de här, så jag väjar ju till höger. Då tittar ju inte den här duvan på mig och tänker, jag går vänster, utan han tittar ju framåt och går höger. Och då tänker jag, men jag väjer väl vänster då. Ja, då byter han sida. Du vann. Innan han börjar flaxa iväg. Så jag har varit nära att mista livet två gånger och nära att ha ett liv en gång. På 8 minuter.
På 8 minuter. Ja, det låter ju som vilken annan action movie som helst.
Huvudvärk är det går med. Men nu sitter vi här och ska tillbringa en mysig timme tillsammans, tänker jag.
Ja.
Men jag fick inget svar. Hur mår du?
Jo, men jag mår bra. Jag är trött bara. Jag är bara trött. Och så. Det är väl det som är. I övrigt så är det bra. Ska inte klaga. Det är mycket på alla fronter. Men det är gött. Då går tiden fort och det är snart semester. Så då ska jag logga ut och pausa huvudet lite. Blir man väl sjuk på kuppen, men ja.
Det brukar bli så. Första veckan spenderar man ju ordentligt vala. Efter att man börjar slappna av och huvudvärken kommer och kroppen börjar känna sig stel. Och så är det för mig i alla fall.
Sen exakt, om jag gör fel, så. Kanske. Exakt ja. Så är det. Faktiskt.
Ska du spela någon discgolf då?
Jag har inte spelat så mycket discgolf. Jo, vi spelar ju i söndagskväll.
Jo, och i fredags. Men ska du spela någon discgolf på semestern?
Jo, oja. Oja, att jag ska. Finns en del inplanerat och även en säkert massor som är oinplanerat också. Men jag ska definitivt spela discgolf på semestern. Det ska jag göra. Och så. Det är ju två rätt feta tävlingar som inträffar under semestern.
Är det VM och European Open eller?
Nej, de inträffar inte. European Open inträffar under semestern, men det är ju inte någon tävling jag kommer att närvara på. Men äntligen i Luleå ska jag närvara på oss och på individuella SM också. Men jag ska inte spela på SM. Äntligen kanske.
Jo, klart ska spela SM.
Jag ryms inte, det är fullt. Tävlingen är full.
Va?
Japp.
Åh fan.
Individuella SM är fullt.
Kul.
Ja, det känns ju superspännande. Faktiskt. Och ett gediget startfält har vi också. Med mycket bra spelare med. Som sig bör på ett SM.
Mm. Flera är också i väldigt bra form. Mm. Just nu. Mm.
Helt klart. Men ja, nej, men det är bra med mig. Vad ska vi köta om idag då?
Det har ju varit en gedigen tävlingshelg. Den som var även lokalt och nationellt och internationellt. Så jag tänker att vi ska beta av lite grann där och se liksom vad har vi fått med oss från den här helgen, du och jag. Mm. Och sen så har vi ett litet segment som du har styrt ihop idag.
Ja.
Ja, det ser jag fram emot.
Ja.
Och så pratar vi lite framtid, tycker jag.
Och så pratar vi lite framtid också. Exakt. Men ska vi som dunka igång det här hela med en liten jingle då kanske?
Det kan vi göra.
DGPT Matchplay Championship har spelats i helgen. Och ja.
Har du sett någonting eller?
Alltså jag har sett ytterst lite. Jag tycker ju att det är ju kul, men det är också, det är ju inte samma sak som annars.
Jag tycker det var stökigt att hänga med. Och så såg det ut att vara en riktigt bedrövligt tråkig bana, så jag stängde av efter första halvan på fredag.
Ja, nej, jag har sett så extremt lite av det, så att jag har nog sett kanske 2-3 hål bara som mest.
Mm.
Sådär, så att jag har för lite kött på benen för att diskutera banan, men däremot så håller jag med om lite stökigt, följer med liksom, och ja, det lilla jag följde, så nej, jag, det är kul med matchspel. Jag tycker att det är jätteroligt att spela matchspel själv och sådär. Men
jag är helt enig, jag håller med.
Men det är lite svårt att följa med. Det hade nästan varit bättre att de bara hade bestämt sig för att, nej, men nu följer vi de här.
Mm. Ja, men det var det man kanske inte det. Säga till mig själv, så kanske inte la ner den tiden och energin på för att försöka följa det heller.
Nej.
Men ja, det är väl en upplevelse. Sen kunde jag absolut ha gjort mer för att både förstå och hänga med och följa upp. Liksom.
Ja, exakt.
Största snackisen var väl egentligen att Lisotte kunde ha blivit rånad på segern. Det var ju något tjafs där från hans pool att han kanske skulle ha gått vidare.
Ja, jag såg
det. Om reglerna vore rätt.
Jag såg att det var någon diskussion om det där. Jag såg bara att Joel Freeman hade vunnit fler hål totalt sett. Och jag vet inte riktigt hur man... Jag tycker att vinner du matchen på färre hål så bör man väl vara den som har spelat bäst. Så tänker jag.
Alltså, håldifferensen, alltså målskillnad för de som håller på med lagidrott, var ju samma mellan Freeman och Lisotte.
Ja.
Var den. Men då brukar det ju vara så, alltså i lagsport som jag har varit med i alla fall, då bör inbördesmöte gå före.
Ja, det kan man ju också tycka. Och där ska ju Lisotto ha varit vidare i sådana fall om man hade gått på det. Men nu var det tydligen, utan att ha kollat upp det, att det var att han har vunnit fler hål.
Ja.
Men det blir lite så märkligt.
Nu gick de på sidning efter målskillnad eller håldifferens då.
Ja, okej.
Okay. Så just därav det. Gick Freeman vidare istället. Men det blev en liten snackis och folk tyckte väl kanske att han, ja, att reglerna inte borde ha varit som de var. Men de var tydliga när man hade läst dem.
Ja, men då är det så. Det är lika för alla. Det är ju ingenting att lipa över. Så, sen tycker jag väl att just i matchspel som kanske är Lisotts hemmabana på något sätt också. Så på så vis hade det kanske varit mer underhållande och följare. Så jag hade tänkt att jag skulle se hans första runda på lördagen, men vi var bortresta och det vart inte riktigt läge för det att gå undan för att titta någonting. Så det smygföljde lite grann på judisk bara.
I alla fall så, det var ju 4 stycken pooler och Gannon Burr, Kevin Jones, Joel Freeman och James Conrad var de som tog sig vidare från respektive pool och spelade semifinal. Kevin Jones slog Gannon Burr med 3-1 och Joel Freeman slog James Conrad med 4-1 innan Kevin och Joel Freeman möttes i final då. Och där så slutade det med vinst för Joel Freeman med 3-1. Så han vann MPO och tog därmed hem $10,000. Och lämnade hälften kvar till Kevin. Är vi överens om att det är Kevin Jones största merit den här säsongen?
Det måste det ju vara. Han har jag inte tyckt att man har sett så mycket utav. Sådär.
Är han den nya Lisott? Försvinner lite grann. Eller lite
Så kanske. Han håller väl på mycket med sin musik också. Sitt DJ-ande.
Ja.
Så, men det är väl inget. Jag säger väl ingenting om det. Så. Nej, men jag tror inte. Nej. Lisotte är unik. Så tycker jag.
Jag menar inte liksom att göra dig.
Nej. Nej, men upprörd. Nej, jag fattar. Nej, jag är inte upprörd i minsta lilla. Men jag menar bara på att han är unik på alla sätt.
Mm.
Så.
Såklart.
FPO, så en lite otippad segrare tycker jag i alla fall. Om jag får säga det själv.
Ja.
Eller en otippat finalpar.
Så kan det ha varit.
Men ja, kul det var, i alla fall.
Det var väl ingen, det var inte ett stjärnspäckat startfält på de sidan, ska sägas.
Nej.
Man saknade både Paige Pierce och Katrin Allen och Manduano och systrarna var ju borta. Och ja, det saknades ju profiler på MPO också. Men så såg det ut i alla fall. Det var väl inte mer än så än att Lisa Fakus, Natalie Ryan, Ella Hansen och Ons Goggins tog sig vidare från poolspelet. Och därmed så spelades det en semifinal mellan Ons Goggins och Lisa Fakus. Och där gick On vidare med 4-0. Och hon fick till slut möta Ella Hansen i final. Och där blev det väl så gott som typ utklassning. 5-1 i finalen mellan Ons Goggins och Ella Hansen.
Speedway-siffror.
Ja, precis.
En 5-1.
Och då imponerade hon inte ens i cirkeln, ska jag säga. Hon är 75% C1X.
Ja.
Där brukar hon ju ha sin absoluta styrka. Men hon gjorde det hon skulle och avslutade matchen efter 9 hål.
Mm. Riktigt kul för henne, måste jag säga.
Och samma vinstpengar där i FPO som det var i MPO, vilket är glädjande att läsa.
Ja, och bra, och rätt, och riktigt så.
Ja,
ja, vi lämnar väl Matchplay Championship tycker jag. Ja, vi har sett för lite av det, så det blir bara en massa svammel om vi ska sitta och diskutera djupt i det.
och hittar på mitt i säsong. Jag tycker fan spara på kropparna.
Ja, precis. Det känns lite som landskamper i ishockey i november. EPT på Järva då?
Desto roligare att följa.
Ja, verkligen.
Måste jag säga. Ska vi börja på FPO eller?
Vi kan börja på FPO. Där vi kan konstatera att efter första rundan så hade vi Sofie Björlycke i ledning med ett kast före Kristin Tatar och fyra kast före Anniken Sten och Silva Saarinen. Och sen efter runda två så ledde Sofie med tre kast före Kristin Tatar. Och Anniken Sten halkade efter lite till och Silva Saarinen också. Och sen då till runda tre så avslutade Kristin Tatar med en fin runda ett kast över par på en väldigt tuff bana ska vi säga. Och Sofie Björlycke halkade ner och hade en tuff dag på jobbet. Och halkade ner till andra plats och Anniken Sten då på tredje plats till slut. Där Silva Saarinen gör en fin
sista prestationen av Sofie första två rundorna framförallt. Det var... Jag vet inte hur jag ska uttrycka mig ordentligt. Men jag upplevde verkligen att man fick se varför Sofie har varit så pass överlägsen i FPO-fältet och varför hon har alltså det legacy hon har inom discgolfen i Sverige och Europa. Och det var kul att se att hon var tillbaka på den nivån igen. Och efter säsong där hon inte har tävlat så mycket i fjol och sådär. Så glädjande att se.
Ja. Väldigt, väldigt kul med att vi får ha svenskt på pallen på hemmaplan också. Det tycker jag känns riktigt kul. Tittar vi lite längre ner i listan så har vi pallen är då Kristin Tatar, Sofie Björlycke och Anniken Sten. Sen har vi Silva Saarinen, Jenny Karpinen, Annie Mäkele, Hanna Jansson, Elina Rydberg. Lite längre ner i listan. Men det var mest svenskor med i alla fall i FPO. Kul att se. Det
är kul ändå med fyra olika nationaliteter på första, andra, tredje, fjärde plats.
Ja, verkligen. Verkligen. Och vi hade bara fyra nationaliteter också med i FPO-startfältet. Så det var kul att vi lyckades trycka in alla fyra på pallen också. Eller vi. Att de spelades.
På pallen?
Nej, inte på pallen. Men i 1, 2, 3, 4. Topp 4 så har vi alla fyra deltagande nationaliteter. Så det var kul.
På här sidan så vet jag inte vad riktigt som händer. För de är bättre än oss i skidor och de har precis varit bättre än oss i fotboll också. Och nu tar mig fan är de bättre än oss i discgolf också. Jag orkar inte. Norrbaggarna.
Ja. Han har ju det överlägset bästa och coolaste namnet i Europa. Han som vann.
Håland.
Knut Valen Håland.
Håland.
Nej, det är så skönt klingande namn. Jag är lätt avundsjuk faktiskt.
Niklas Håland, ja kanske.
Det är inte just Håland. Det är mer allt, hela sammansättningen. Knut Valen Håland. Ja, den är fantastisk.
Jag ska säga, på NPO-sidan där följde jag lite mer än vad jag har gjort övriga. På det jag såg det man kunde se på damerna. Men här sidan har jag följt desto närmare och tätare. Det som sticker ut var väl egentligen att vi hade en svensk i toppen efter runda ett. I form av Emanuel Bengts som gick 9 under par. Och delade första platsen då efter första rundan. Men otroligt starkt. Och är väl, det är en jätteduktig spelare, men kanske en överraskning att han är i toppen på den här tävlingen. I alla fall.
Mm.
Du nickar bara.
Ja, jo, jag nickar med hållande.
Ja. Men otroligt fint att se. Imponerande, verkligen.
Och, ja, men han är, jag har sett han spela live. I fjol på SM så gick jag var ju kaddig åt Melke Molin, och han gick en runda med han. Nu kommer jag då vilken runda, men han spelar otroligt fin discgolf.
Mm.
Så kanske lite förvånande att han är uppe i täten så här, men ändå inte på något sätt. Alltså han fick ihop det till den här helgen, och i år har jag inte sett honom, och det är klart att han har ju utvecklat sitt spel sedan i fjol. Med tanke på hur mycket längre deras säsong är också än vad vi har här uppe.
Mm.
Så, där, så att, otroligt roligt att se honom lyckas på en sån här pass stor scen.
Verkligen.
Som det faktiskt är.
Han följer upp första rundan med en tyngre runda två, men avslutar otroligt starkt igen med 7:e par sista rundan, vilket gav honom en delad tredje plats i totalen. Och det är ju att spöa övriga svenskar med hästlängder. 10 placeringar för näst bästa svensk, Henrik Hagman.
Mm.
Och det är inga dåliga namn man slår då. Man är för alla dem.
Nej, men bara en sån sak att han slår Thomas Gilbert med 4 kast.
Sepp över här, ju med en hel del fler kast.
Ja. Så att Veine Mäkele slår han med 5 kast. Så att, ja, det är rätt tunga namn han har bakom sig. Och med det sagt så vill man ju säga stort grattis till Emanuel Bengt för en fint genomförd tävling.
Verkligen. Men som du var inne på, Knut Wallenholm vinner ju 2 kast före Niklas Anttila på en andra plats. Och tredje platsen är också norsk, Øyvind Jarnes.
Mm. Precis.
Det är det. Kul med lite internationellt besök från Kanada. Thomas Gilbert, du nämnde honom. Men vi fick se honom på feature card första rundan tillsammans med Seppo Pajo, Josef Berg och nu glömde jag bort den sista. Det var en annan. Nej, det var Blair Örn. Var det.
Ja, Blair Örn var det, ja, precis. Islänning är han väl, va?
Ja, det stämmer jättebra. Ja, det var väl egentligen det på här sidan. Kolla coverage, det finns post. Så trevligt att se att det spelas discgolf på Järva på den här nivån igen.
Mm.
Det var väl typ 2016 senast det var internationell tävling.
Ja, väl Masters 2016.
Jajamän, jag kan inte påminna mig att det var någonting efter det.
Nej, inte någon tävling av den här digniteten i alla fall.
Nej.
Vad jag kan minnas. Så kul. Och bra arrangemang också. Med Anders Panzer i spetsen. Från Järva Disc Golf Club.
Ja, vad jag har hört så kan han klappa sig på axeln en annan gång.
Mm.
Det har de löst bra.
Verkligen. Ja, men ska vi lämna Järva?
Japp, och så bara tar vi flyget till Umeå. Och ni som inte vill höra det här lokala, ni får bara svänga med ändå, tänker jag. För vi spelar 3 dagars event, och då tycker jag vi lyfter dem. Nej, 2 dagars event med 3 runder är det.
Ja.
Och det är kul att ha en lokal tävling eller en lokal tour där det faktiskt spelas över flera dagar.
Mm.
Jag tror att det uppskattas av spelare också.
Jag tror att det är 2 läger, men alltså, vi behöver inte ta det nu. Ja, vi behöver inte ta det nu, vi kan ta det sen. Men jag tror att det är 2 läger.
Tycker man om discgolf så tycker man om det.
Ja, exakt. Ja, nej, men det var, vi kan väl börja rulla neråt i listan och titta. Vi hade en junior med, men det blev en DNF. Han hade sagt på förhand att han inte kunde vara med på söndagen och spela, men han spelade lördagen i alla fall.
Mm.
En junior under 12, vilket är såklart roligt än om han var själv i sin klass. Novice hade vi 4 spelare med, och där har vi Alfred Rosila före Anton Wikström och Magnus Enström. Sen hoppar vi upp i Recreational där vår kompis Fredrik Edholm tog hem det.
Nicke, får jag bara stanna dig där?
Ja.
Kommer du ihåg för 2 år sedan när vi hade en klinik och Fredrik var där?
Ja.
Vi har format en vinnare, du och jag.
Ja. Ja, i alla fall han själv har då jobbat med det vi har gett. Men
nej, det här är coachseger. Det här är. Hade inte Fredrik varit hos oss 2020, då hade han aldrig vunnit. Och det tror jag han håller med om.
Ja.
Nej, skämt åsido. Stort grattis, Fredrik. Välförtjänt.
Ja. Och så har vi Tor Bergström på en andra plats och Johan Mogren och Niklas Grandin och Anton Jansson på en delad tredje plats.
Johan Mogren som smällde till med ett ace på hål 14 på I20 under lördagens första runda.
Mm. Sen har vi i Intermediate där Per Holmlund Wiklund vinner före Filip Lundmark och Mattias Lindberg.
Det stämmer. Och jag gick med det här kort lead card på sista rundan. Eller lead card. Vi saknade ledaren. För han gick tydligen med en open grupp istället. Adam Falk ledde efter att ha gått en första runda på I20 på 9:e par. Och det hade väl placerat honom 2 i openfältet, tror jag. Tyvärr höll inte hela vägen. Utan som du sa, Per tog hem det före Filip och Mattias. Men jag gick med den här gruppen. Och vilka jäkla armar.
Mm.
De diskar flög hejvilt och det var långt och det var i rätt riktning. Det var en fröjd att få gå med. Jag bar väskan åt vår kära vän Kristoffer Lindqvist som jag måste säga kanske i dagsläget är en av Norrlands bästa puttare.
Ja, vi gick ju med han på söndag kväll sen när vi spelade en sen runda och han puttade ju som en kung då, vilket var kul att se, men han sa själv att han gjorde inte lika bra under tävlingen på dagen.
10-12 hål höll det, sen missade han han gick för en outside putt som var mot vatten i medvind och så han har lite lång comeback som inte ville stanna i, och efter det så var det inte lika säkert som innan, men nej, en fröjd att se någon som puttar hårt distinkt och sällan missar metall från 15 meter och inåt.
Ja, han har väldigt fin puttteknik. Om vi hoppar vidare till FPO så vinner Lovisa Kerttu före Olivia Häggqvist och Loa Gilsson och Therese Wembro. Loa och Therese på en delad tredje plats. Och kul att se Lovisa tillbaks på tävlingsscenen igen.
Verkligen.
Provmaster 50 vinner Magnus Sjöström med rätt många kast faktiskt, före Fredrik Nilsson och sen Lars Nordgren på en tredje plats. Provmaster 40 får du ta pallen, du som kan uttalet.
Kion Jom tar hem första platsen återigen efter han har väl en seger i ryggen också från Sävar.
Ja, precis. Och en pallplats på Island.
Ja. Han man före Mats Jönsson och Ronny Jenny Klint. Och ska vi ta openfältet på en gång då? Där det var det också lite av en vinnare som sprang iväg. Linus Eriksson som har fantastiskt fin form i dagsläget, och det ska bli fantastiskt kul att få se honom på både NT Luleå men även på SM sen och se vad han kan ställa till med, för det är en kille som är otroligt bra alltid, men är han i toppform så då tror jag att han kan nosa på medalj.
Ja, han ska ju dessutom spela Swedish Open i Borås också.
Precis.
Innan det här, så det ska bli kul att följa honom där också.
Verkligen. Han minner över en annan lokal legend, Henrik Wenström på en andra plats, och på tredje plats så hittar vi Peder Boberg som är tillbaka efter hälsenruptur.
Ja, Henke Wenström, a.k.a. champ.
Måste ju säga så här att Erik Eriksson, som själv ligger skadad hemma, har gjort en bra laguttagning till lag SM. Om man kollar på det här openfältet. Det är väl typ topp 5 som ingår i Umeås lag SM-lag.
Ja, det kan vi ju säga. Att det är rakt upp och ner.
Så det var kul. Hittar även från i fjol så har vi lite MA2-spelare som gör det bra i openfältet. Ronny Hammar hittar vi på en sjunde plats. Tycker jag är värt att nämna. Mm. När man tar stegen upp och presterar bra, helt enkelt.
Ja, precis. Men det är ju, det är ju sen gammalt att ängarna och I20 är en vänsterbana. Han är vänsterhänt om det.
Ja, ängarna är fan en vänsterbana.
Nej, bra jobbat Ronny. Om du lyssnar på det här så nej, bra. Otroligt kul att se dina framsteg och din utveckling från sidan.
Enig.
Ja, vi lämnar VBT 3 från Umeå och hoppar vidare i avsnittet. Ja du Tommy. Nu är vi framme vid ett roligt segment.
Jag är nervös. Du låter så allvarlig.
Nej, det är så här. Segmentet heter Nickes frågestund med Tommy. Jag har...
Originellt.
Ja, precis. Jag har plitat ner 5 ja och nej frågor som du ska svara på. Och sen ska vi diskutera kring frågorna.
Mm. Diskuterar vi direkt efter första frågan eller ska du svara på alla 5 och sen diskutera? Eller? Nej, diskuterar direkt efter första.
Nej, vi tar... det blir inga långa diskussioner. Nej. Tänker jag. Så att det drar ut för mycket på tiden. Och var inte för snabb att svara ja eller nej.
Nej.
Utan det kan vara som ett tillägg till frågan för att förklara den lite också. Ändå.
Mm. Absolut.
Den första är ganska enkel. Tycker jag.
Mm.
Är diskmarknaden mättad av molds? Finns alla diskar som behövs?
Mättad antar jag att du menar.
Ja, mättad.
Ja.
Ja eller nej? 5, 4, 3, 2, 1.
Ja.
Okej. Okay. Jag håller med.
Alltså, för att berätta lite grann hur jag tänker.
Ja, absolut. Det är därför vi ska prata.
Jag tycker att någonstans... Jag tycker inte att marknaden är mättad på aktörer någonstans. Utan vem som helst borde få eller ta möjligheten att kliva in och slåss om det. Men jag tror att det är svårt att komma med något nytt revolutionerande. Det senaste som har dykt upp egentligen som... Det är väl luft från Danmark, va?
Mm.
Som har tagit fram... inom situationstecken världens rakaste putter och försökt göra det till en grej. Jag vet inte hur det har slagit, liksom, om de har överträffat sig själva med försäljningen på den varianten eller lyckats med den marknadsföringen, men de har ju någonstans följt upp det också med att släppa, ja, men, nu citerar man inte på det här, men typ världens längsta disk, en speed 14 eller om det är världens första speed 15 driver som är formad på något speciellt sätt i rimmen för att den ska svälla lite luft och gå väldigt långt utan så mycket effort.
Mm.
Och jag vet inte hur mycket man, alltså, det är ju fysik liksom. Diskarna beter sig olika beroende på hur de ser ut, och jag tror att vi har hittat liksom, rent krasst så kan du göra väldigt mycket med väldigt få diskar.
Mm.
Jag tror att så som marknaden ser ut nu så är det mycket jag gillar prylar, jag vill testa det här. Och det är någonstans det som man som företag eller aktör kan dra nytta av.
Mm.
Och jag har svårt att se att, som sagt, att det ska komma någonting nytt som är revolutionerande, men jag välkomnar mer än gärna nya aktörer som vill försöka och liksom erbjuda ett nytt varumärke. Jag tror att det är mer som kan ske kanske på plastsidan då. Att man hittar nya plastblandningar. Ska man väva in miljötänket i det hela så kanske man behöver hitta en mer hållbar produktion. Eller ett material som fortfarande är tillåtet att tävla med men som kanske inte har lika stor miljöinverkan. Mm. Utan att ha någon data eller belägg för att det är skadligt eller icke skadligt.
Mm.
Men du kanske hänger med på resonemanget.
Ja, det gör jag.
Men just moldmässigt som du var inne på, så ja, jag tror att det är fyllt allt man behöver. Ja. En överstabil, en understabil och en rak.
Ja, precis. Bra, då är vi inne där. Är det dags att överge PDGA i Europa?
Kan du förklara lite om vad du menar?
Ja, men du vet ju de diskussioner vi har haft om PDG och hur det funkar och som organisation.
Men det är för att de är rövhål i USA.
Och
jag visste
där.
Knappt att det fanns ett PDG i Europa. Jag visste det, men alltså då var märks ju inte av mer än på Eurotour-tävlingar. Det är väl de som drar och sköter det, eller?
Ja, men det är ju ändå som någonstans där huvudkontoret finns, och det är ju, upplevs ju toppstyrt.
Ja, men vad hade vi förlorat på att inte tillhöra PDG och Europa, eller vad tjänar vi på att vara med, eller liksom vad?
Nej, ja, men jag tänker mer bara så här, nu blir det ingen ja eller nej här från din sida.
Nej, du har... jag vet inte vad, jag saknar kunskapen och belägg för.
Ja, men jag tänker att skulle Europa kunna ha en egen spelarorganisation?
Jag hade velat se någonting liknande idrotten i sett i hela discgolfen i världen. Jag vill inte att det ska vara... Jag vill ha ett förbund som styr det i så fall. Internationellt. Och sen att det ska finnas typ ett spelarfack. Mm. Liknande NHL versus NHL-PA.
Mm. Ja.
Så att PDGA inte ska lägga sig i saker och ting som de fan inte har att göra med och inte kan klara av.
De ska ju kanske fokusera på det de var tänkta till att vara från början.
Ja. De kan anordna majors, de kan anordna ett VM. Men sen livet. Mm. Gå inte in och håll på med egna scorekort. Eller gå inte in och styr och ställ med folk vad de ska tycka och göra på olika tävlingar och så vidare. Vi har ju sett debatterna liksom fram och tillbaka. Inte minst mellan dem och Page, och Brody Smith har väl haft en central del i debatten mot dem också.
Mm.
Ska det vara en spelarorganisation, då ska det finnas där för spelarna. De ska inte vara ute efter att göra pengar på det sättet i så fall.
Ja.
Förklara för mig gärna om jag har fel eller resonerar fel, ni som lyssnar också. Jag saknar som sagt hela bilden och kunskapen, utan jag ser bara det som syns utåt. Liksom.
Ja, precis.
Slopa ratingsystemet också.
Skicka in till oss vad ni tycker på kedjautet@gmail.com eller på DM på Insta om det är så. Fråga nummer 3. Uno, tres, cuatro, cinco, seis. Har vi för bråttom i Sverige i våra försök att göra sporten mer professionell? Och då menar jag för bråttom på så sätt att klubbarna och organisationer hänger inte med.
Nej.
Okej.
Okay. Jag tror att någonstans behöver vi också hänga med övriga världen och hänga med liksom sporten internationellt. Men vi behöver kanske välja ut de delar vi väljer att satsa på. Dels lägga pengar på, men framförallt energi och ideell kraft.
Mm.
Jag upplever att till exempel, vill vi ha spelare som är med och tävlar internationellt, då behöver klubbarna kanske se till, alltså de drivs av ideell kraft till mångt och mycket. Om vi har en klubb som har duktiga spelare som är lovande och kommer upp från typ junioråldern, då tycker jag inte att man ska lägga över allt ansvar ekonomiskt på eventuella aktörer som olika varumärken och så här, för att de ska sponsra med pengar. Jag tycker någonstans att som klubb ska du stötta dina medlemmar, oavsett om det är för att hålla din lokala bana igång eller kanske till och med försöka skicka ut dem på vissa spelare på större uppdrag, för att dels få reklam för klubben och synas i ett större perspektiv. Men även att liksom, ja, stötta duktiga spelare. Jag tycker att landslaget har gjort jättebra, måste jag säga. Alltså uttagna till en landslagstrupp och till de samlingarna som har varit, när de har haft gemensamma samlingar på Erbosan de har varit på. Att det inte har varit liksom en satt landslagstrupp att de här åker och spelar EM till exempel, utan att det faktiskt finns lovande spelare som man ser gör det bra. Eller att det nödvändigtvis inte är de 10 högsta ratade spelarna som åker dit, utan att man faktiskt ser potential i de spelarna som vill, som brinner, och man ser en utvecklingspotential i.
Mm.
Och att de får chansen att göra någonting sådär, det tycker jag att landslagsledningen har gjort riktigt bra.
Ja. Precis.
Nej, men jag tror att vi behöver bryta ner det lokalt också.
Ja, precis. Jag tror att det är ju fantastiskt roligt det här med att sporten har vuxit så mycket under den här pandemin. Alltså att man försöker se ljusglimtarna som har varit under den här tiden som har varit. Nu känns det som att nu är vi som i slutfaggorna av det här. Eller den är kanske rent av redan förbi här i Sverige.
Mm.
Man hör extremt lite om den i alla fall.
Jag tror alltså just det med att vi kan ha för bråttom med att göra sporten professionell i Sverige. Det handlar ju kanske inte, nu valde jag att gå in på spelarutveckling.
Mm.
Och det, sen handlar det också någonstans om att göra kanske tävlingar mer professionella, och att klubbarna blir mer professionella gentemot sina medlemmar, gentemot förbundet också.
Jo, och det är dit jag vill komma, att där klubbarna och förbund har inte hängt, alltså hunnit med, ska jag säga.
Nej.
Det har inte varit en fråga om att man inte vill, utan mer att man har inte hunnit, just av den anledningen att det drivs av ideella krafter.
Mm.
Så, och därav menar jag att liksom, ja, men ska vi backa lite på att höja nivån på allting. Ja, men som nu till år så är det ju, vi kan ju säga att det är ju i princip ett helt nytt koncept på alla förbundstävlingar i år.
Yeah.
Jämfört mot i fjol. Och det är det jag menar, att det är ju på något sätt ett steg till att försöka göra den, lyfta den på så vis på ett mer professionellt sätt.
Mm.
Men är vi redo för det? Det är lite dit jag ville komma, men
pratar du vi som i svensk discgolf, eller pratar du vi som i förbundet, eller vi som i klubbarna?
Ja, alla tre egentligen.
För där kan jag någonstans tycka, om du var inne på förbundstävlingar, då kanske man, alltså vill man göra sporten mer professionell på alltså tävlingsnivå, då behöver man kanske se, okej, vilka klubbar klarar av att hantera det här ansvaret och hantera den uppgiften.
Mm.
När det gäller att anordna tävlingar och så vidare också.
Mm.
Att vi inte bara kastar ut på vem som helst. Det kommer vara skitsvårt beroende på hur långt klubbarna har kommit i sin både vilja och ideella kraft till att faktiskt kunna hjälpa till och anordna en sån. Och så liksom, där behöver kanske förbundet formulera, okej, vad är viktigt, vad vill vi och vilka kan uppnå det? Och med vilken kvalitet kan vi genomföra det?
Ja, precis. Och det här är ju en balansgång. Att
det är en jättebalansgång och det är skitsvårt.
Inte rusa framför fort heller. Men jag håller med i det du säger. Och det är en otroligt intressant frågeställning man skulle kunna prata om jättelänge. Men för att hoppa in på fråga nummer 4. Det var ett otroligt seriöst segment det här. Jag hade hoppats på att det skulle vara lite roligare, men det var kanske lite för seriösa frågor. Men så här, ska individuella SM, och då gäller det ju även master och junior SM, som att de är ju individuella också, samt även NT:n, vi plockar så bort par och lag SM ur de här. Den tävlingstypen är lite annorlunda än mera vanliga runder. Spelas på samma banor varje år de närmsta 5 åren?
Och det här har jag varit inne på tidigare någon gång.
Vad sa jag då?
Alltså, rent spontant, nej. Tycker jag inte.
Nej.
Ett SM. Kanske. Men jag tycker någonstans charmen med NT är att få se större delar av discgolf-Sverige. Och säga att man hade legat som i år, att vi har haft NT i Luleå, NT i Helsingborg, Onsala och
Västerhaninge.
Jag tror att spelarmaterialet har blivit mätt på den, eller på det. Sen vet jag inte, ett svenskt mästerskap, ja, men då är vi inne på den frågeställningen som vi hade sist när Mattias Nilsson var på besök. Ja, men behöver svensk discgolf en, i någon situationstecken, nationalarena?
Mm.
Ska det vara Järva? Ska det vara gamla Ale?
Mm.
Eller ska det vara terminalen?
Mm.
Där ett SM alltid spelas. Där kanske jag är mer, ja, kanske.
Mm.
Beroende på, som sagt, återigen så är det klubbarna som ska sköta och driva en sån tävling. Har man råd som klubb, alltså inte råd bara ekonomiskt utan även energimässigt, medlemsmässigt och vad heter det? Resursmässigt att göra det på en femårsperiod.
Mm.
I det här fallet. Jag vet inte.
Nej.
Det är en jättebra frågeställning och framförallt svår frågeställning. Mig personligen som spelare, jag ser gärna att spelas på olika tävlingar, i alla fall NT.
Mm.
Ett SM kan jag absolut bli övertygad om att spela på samma plats 5 år i rad, men då ska du vara på en anläggning där det finns allt liksom.
Om vi då
Järva terminalen.
Ja, om vi då tänker så här. Om vi säger så här, om NT skulle utökas och bli dubbelt så stor, så skulle det vara 8 deltävlingar.
Yep.
Och då kan man välja att vraka lite mer. Nu är det, liksom, är det 4, vilket gör att, som i ditt fall, jag vet att du har ambitionen att spela alla tävlingar, alla NTs. Mm. Att då blir det lite mer fokus på att se till att ta sig till de här 4 tävlingarna som är. Om man skulle ha fler tävlingar, man skulle kunna få jag spekulerar bara nu, men liksom att man skulle hitta åt kanske 8 klubbar, men vi vill vara med, vi vill bygga den här touren tillsammans, vi vill göra någonting bra av det här för svensk discgolf. Och att nationella touren i Sverige blir 8 deltävlingar istället för 4, med en kanske en tourfinal i Helsingborg i slutet på september, eller någon annat ställe i södra Sverige som har en betydligt längre sommar. I slutet på september hos oss så kan det vara snö.
Har ju sin charm det också.
Ja, jo. Men ändå inte. Men förstår du hur jag tänker?
Liksom. Absolut.
Man skulle kunna ha en tidig tävling i Malmö eller Lund på någon av banorna där nere i slutet på mars också. Mm. För att kicka igång säsongen. Inte så rättvist kanske mot spelare från Norrland, men ändå man skulle kunna tänka de banorna, att man skulle kunna göra det.
Alltså, den här frågan måste ställas till svenska discgolfspelare, eller till de som kan delta på en NT, för att är det tillräckligt attraktivt är väl frågan som måste besvaras.
Mm. Precis, eller är det att de andra tourerna. Nu har vi liksom, nu har det ploppat upp 3 nya tourer i närområdet kring Sverige i år. Mm. Vi har Swedish Disc Golf Pro Tour, vi har European Tour och så har vi European Pro Tour. Och det är ju inga små drakar att konkurrera med heller, ska sägas.
Nej.
Men det var en spekulationsfråga i alla fall.
Mm.
Och jag vet att det är svårt att säga, jag är lite inne på det liksom, att det här med individuella SM, man kanske ska ha haft en national arena eller vad man ska säga.
Jag säger inte att man ska det, det var bara en fråga som lyftes.
Jo, men jag tänker att det skulle kunna vara ett sätt att, för att klubbar och liksom att vi ska kunna hämta oss ordentligt.
Kanske lättare att hitta ett långsiktigt tänk på det sättet också, eller en långsiktig plan för vad man vill göra varje år. Sen finns det ju de anläggningar där du har flera slingor. Jag menar, jag ser inga problem om du skulle köra ett SM på terminalen när du spelar två slingor ena året, två slingor andra året, en kombinerad i tredje. Det finns ju många upplägg på det rent praktiskt, hur det skulle gå tillväga. Det är jag fel man att svara på. Men jag tror alltså svaret ligger nog i hur attraktivt, alltså speciellt vad gäller NT:n, hur attraktiv är den för spelarna. Och jag tror tyvärr kanske att mycket ligger i det ekonomiska där. Dels för att ha råd att ta sig, ska du ha råd som spelare att åka på 8 tävlingar och kanske inte ha ett sponsorkontrakt som topp 5 i Sverige har. Då är det topp 5 du kommer få se på 8 tävlingar.
Jo, så är det ju. Men det jag tänker är att man öppnar ju upp för fler spelare också att få testa sina vingar på en sån scen. Jag säger inte att det är en väg att gå, utan det är mer bara spekulativt syfte.
Men där är vi inne på den frågan vi hade med Jonas förra veckan, just det här med, ja, i dagsläget så kanske de pengagörarna behövs. De lägre ratade spelarna som vill testa på och inte kanske kommer ha någonting med toppen att göra. Jag säger inte att de inte kommer det, för någon gång så har en lägre ratad en skitbra start och en skitbra dag och slås in topp 10, topp 15 i alla fall. Men jag tror att vill vi behålla, alltså vi pratar om att utveckla sporten professionellt. Jag tror att vill man göra det och ha en högre kvalitet på spelet, en högre kvalitet på eventen, då är vi tillbaka på den här fina balansgången som du var inne på i tidigare fråga. Och jag tror att frågan, undersökningen måste ske bland spelare.
Ja.
Bland spelarna i Sverige.
Precis. För det känns lite så här, det känns lite så här dumt också att att vi bara ska lägga oss platt också. Men förbundet är ju, finns ju till för klubbarna. Liksom och så det är ju liksom en fråga i sådana fall att man får skicka ut den till klubbarna och höra liksom, vad tänker ni och vad vill ni?
Absolut.
Och det är det här som det här kommer tillbaka till det här lite med att vi har liksom sporten har vuxit fort, klubbarna, många klubbar har vuxit, det har kommit till massor med nya klubbar och sådär, så det är liksom att hantera det också.
Där kanske det, nu lyfter jag bara en ytterst vag hypotes, men det här med distrikts idrott är ju en stor del i många andra sporter också. Och jag vet man har spelat distriktsmästerskap och sånt i discgolf tidigare också. Det kanske är en sån väg man ska vandra, att om en distrikt norr är ett distrikt och att man delar upp det, den vägen. Och att det sköts ytterligare ett led. Sen finns det säkert nackdelar med att ha det så också. Det här kan ni, de på förbundet och du bättre än vad jag kan. Jag kan bara svara utifrån en halvdags spelarperspektiv. Liksom.
Ja, men som vårt land är utformat rent geografiskt.
Ja.
Typ 200 mil långt och 50 mil brett. Typ. Ja, ja, jag vet inte exakt hur långt det är, men det är långt i alla fall. Men om vi hade varit mer fyrkantigt så hade det kanske varit lättare att få ihop det rent så. Men distrikt, absolut. Jag gillar idén och är inte alls främmande för att det skulle vara någonting man skulle införa. Framförallt kanske kring lagbiten nu när det har exploderat kring lag SM på det sätt som det har gjort.
Precis. Sverige är 157 mil långt.
Från Tredjedelsröset till Smygehuk. Fågelvägen.
Korrekt.
Det är inte längre alltså.
Nej.
Om vi då tar sista frågan. Innan
vänta,
vi ska
vänta lite. Det är 50 mil brett. På bredaste punkten.
Ja, du ser. Då hade det varit lite mer 160.
Ja.
Eller 180. Ja. Skitsamma. Vi lämnar den. Fråga nummer 5. Bör Disc Golf Pro Tour, vänder jag mig dit bort. Mm. Välja banor som är mer tekniskt svåra än långa öppna banor, med problemet att den blir svårare att följa, framförallt live, när man ger sig in mer i skogen.
Kan du ta det igen?
Bör Disc Golf Pro Tour välja banor som är mer tekniska än långa och öppna banor, alltså mer tekniska banor inne i skogen än långa öppna banor, med baksidan av att vi kommer, alltså det blir svårare att följa tävlingen live. Men nej. Coverage funkar, alltså live sändningar så funkar.
Nej. Det tycker jag inte.
Du tycker att det ska premiera de som är på plats före de som följer via TV:n?
Nej.
Okej. Okay. Tvärtom alltså.
Ja. Jag tycker tekniskt inte att du behöver välja mer tekniska tajta banor där det inte går att sända discgolf på TV. Men det är bara för att jag tycker om att kolla på discgolf på TV.
Ja, precis. Nej, men för jag vet, det är ju en sån diskussion som de har är lite, den har ju varit igång nu lite grann, liksom det här med att det behöver inte vara primärt att de spelar på en golfbana, men att de spelar på öppna, mycket öppna fält. Ja, men, och
det ena behöver inte utesluta det andra. Det finns jättemånga fina exempel på discgolfbanor där det krävs touch och pricksäkerhet, där du fortfarande kan göra en bra livesändning. Kolla på Järva.
Jo.
Det är inte bara öppna hål där.
Nej, exakt. Det är det jag menar. Men det, hur många golfbanesändningar har du sett från Sverige? Noll, ska jag säga.
Ja, nej.
Det är det jag menar.
Men det är fortfarande inte heller en bana som är utkastad till 10 några korgar i skogen.
Nej, så är det ju. Men det är lite det som det handlar nu också om. Liksom att, visst att det är häftigt att se ett kast på 140 meter genom en smal trädkorridor.
Ja.
Men det kanske inte är just korridorerna vi behöver komma åt heller. Utan det kan vara de här speciella linjerna där du måste kunna forma kastet. Så, för vi kan ju göra, det vet ju du också, vi kan göra rätt häftiga grejer med olika typer av diskar.
Mm.
Och att då får vi plocka fram det mer tekniska ur spelarna. Jag säger inte att de är dåligt tekniska idag, men att man får se sådana saker på ett annat sätt då än vad man får se på öppna banor. Eller ja, öppna inom citationstecken.
Men det är det som de här dårarna som tycker att man ska förbjuda forehand till exempel också.
Jag
men alltså, är det inte ganska fritt att liksom, är det inte ganska fint att se vad folk kan göra med en disk så länge den kastas?
Jo, absolut.
Oavsett om det är upp och ner eller vertikalt eller horisontellt, från höger till vänster, vänster till höger efter marken. Och så riktiga idioter bara, men förbjud rollers. Varför då? Kan du inte? Nej, men träna då. Tråkigt för den spelaren som inte kan göra en roller om det krävs.
Ja, men på vissa banor så är det ju bara tråkigt med rollers. Så jag kan hålla med om det. Men jag säger inte att man ska förbjuda det för den sakens
nej,
skull.
Då är det,
och det här med forehands,
att faktiskt lösa det problemet om man tycker att det är ett problem. Vi har jätteduktiga bandesigners där ute där du kan utan alltså styra spel, där du faktiskt kan göra en hole design som kräver ett visst typ av kast. Och sen är det upp till spelaren om den vill bryta inom situationstecken, fast det är situationstecken då. Men bryta mot den normen eller tanken och göra det på ett helt eget sätt.
Ja, absolut.
Och det handlar om att komma träffa i korgen på färskt kast för att vinna en tävling. Följ reglerna, men förbjud inte kreativitet.
Fast foran är inte kreativt.
Nej.
Nej, jag skojar ju bara. Jag älskar att du har kört fast i forehand.
Det är Viktors fel, för han tyckte vi skulle ta upp det då igen.
Ja, det var ju en kontroversiell åsikt ni ville ha fram. Och jag levererar en med tårta och grädde också som efterrätt. Ja,
du nej, tycker fortfarande det, eller hur?
Att det ska förbjudas?
Ja.
Kanske lite, men det är inte så att jag tänker driva någonting mot PDGA. Det här vill jag in i regelboken.
det är ju skitcoolt att se ett turnoverkast också. Men ja, jag tycker turnoverkast med forehand också.
Jo, det kan man göra, men det är inte lika häftigt.
Det var skitcoolt när jag gjorde det söndags.
Försöker minnas på vilket hål gjorde du det?
Ja, 18 och 14. Funkar perfekt.
Ja, just
lite
det.
Lite närmare korgen än er alla andra, ja, ja.
Ja, det gjorde du i och för sig.
Tack.
Ja, det var mina fem frågor, Tommy.
Men vad tycker du då? Alltså,
jag tycker ju att absolut, det är skithäftigt att se folk kasta långt på öppna fält. Men jag tycker att det är svårt att begripa hur långt man kastar också, för att det är så öppet.
Mm.
Däremot om man tar in det i skogen och att det är lite snirkligt och lite men Maple Hill till exempel kanske, eller vad heter den, Blackwood?
Dogwood Black.
Sådär, ja, alltså sådana typer av banor. Men de är ju helt urusla för live publik på plats. Om man ser vad de tar för de här torpassen som finns att köpa för att se, följa tävlingen live och komma in på banan och så, så förstår man ju att de vill ha mera öppna banor för att kunna sälja in mer biljetter. För de drar ju in gode degen på biljetter på plats.
Men också så här, det finns tre jättefina exempel. Det finns säkert fler, men tre stycken som bara dyker upp i huvudet på mig. Nu fyra till och med. På banor som har en väldigt bra håldesign på majoriteten av de hålen som fanns. Du har Ale, som tyvärr inte är i drift nu. Där du faktiskt har fina fairways i skogen. Samma sak på Serpent Hill i Luleå.
Mm.
Du går på en gräsmatta och du har träd runt omkring dig. Du kan inte bara kasta hur långt du vill fritt i luften för att det står träd i vägen. Nej. Eller kullar fram på green. Samma sak på Järva och på terminalen.
Mm. Ja, men Serpent tycker jag är ju en sån klockren bana som jag vill se mer av. Kanske inte de längsta och flashigaste hålen, men tekniskt utmanande. Den har ju många hål som jag verkligen gillar just för teknikaliteterna i dem. Sen kanske inte gillar att spela dem, för att jag aldrig liksom kan ens ibland vara nära att göra birdie på dem. Men det är en annan sak. Det ligger på mig att bli en bättre spelare. Men jag gillar att det inte bara är bomba, 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 bomba. Utan du ska kunna forma dina kast också. Så att jag är nog mer för att tajta till det. Kanske inte. Du kanske inte ens ska behöva ha mer än distance drivers för huvud taget. Det behöver sig inte de flesta proffsen nästan. De kastar så vansinnigt långt ändå med en fairway driver eller en mid idag. Så,
nej, men jag hade gärna sett att det fanns fler hål där du faktiskt behöver använda en distance driver på andra kastet.
Att men, först ett placeringskast och sen.
Ja, eller distance driver första andra kastet. Fler par 4, par 5 där det faktiskt krävs. Men också att du träffar dina linjer.
Ja, absolut. Någonstans, och det är ju
den goda blandningen är ju, vi kommer inte ifrån det liksom. Jag kommer nog, det ska mycket till när jag förändrar, men jag vill inte ha en öppen golfbana, det är absolut inte. Men jag vill heller inte bara ha det snårigt i skogen där du knappt kan gå på fairway för att det är halva stubbar som sticker upp bara för att det ska vara tight.
Ja, det måste vara
en håldesign och på en, i en natur som faktiskt är omskött. Sen förstår jag, har man precis lagt en bana, ja, då är det omöjligt att få till det på en gång. Men har man visioner, har man en plan med att faktiskt göra det återigen till de banorna jag precis nämnde, då blir det bra.
Mm.
Och det är därför de här banorna blir så populära. Det är därför de banorna blir omtyckta.
Mm. Precis. Nej, jag håller med. I'm holding with, som de säger, over there på andra sidan pölen.
I'm holding with.
Ja, bra. Men nu ska vi kila vidare lite.
Tycker jag.
Då har vi till helgen som kommer. 2020 är den bästa tävlingen, tyckte jag. The Preserve Championship. Som spelas nu till helgen med start på...
Torsdag.
Nej, fredag va?
Nej. Fredag? Är det tre dagars?
En tre dagars i år.
Jag tror det var fyra dagars.
Ja. Midsommarafton.
Do they not fira midsommar in USA?
They don't fira the midsommar afton in USA. Där vi har stjärntätt, tycker jag. Ricky Wysocki kommer tillbaks. Jag kom back.
Kul.
Får se hur han har rehabbat och lyckats hålla liv i puttningen och sådana saker.
Regerande mästare också, va? I på Preserve.
Ja, det är han ju. Precis. Det stämmer. Så det blir kul att se hur han kan prestera. Lesotte med, Heimberg med, Palle med, Gannenberg, Kyle Klein. Ingen Eagle säger till. Eagle kommer, jag har inte, alltså Eagle har man inte sett någonting om.
Nej.
I sociala medier eller någonting.
Hoppas han har bytt sin jävla axel.
Det kanske han är.
Så han kan komma tillbaka och kasta långt.
Linus Karlsson är med.
Mm.
Är det här sista tävlingen Linus gör innan han kommer tillbaka till...
Jag vet inte.
Europe.
Jag är varken hans manager eller tourledare.
Va?
Jag har faktiskt inget svar på det.
Jag trodde du hade koll.
Tyvärr inte.
Tyvärr inte.
Vi har även i FPO-fältet Kristin Tatar som har tagit båten över Atlanten och hon kanske tog flyget i och för sig. Och är anmäld och ska spela tillsammans med Paige Pierce, Katrina Allen. Evelina Salonen är också tillbaka tillsammans med Henna Blomroos. Så nu är det stjärnspäckat på FPO-fältet och jag är nog mer sugen på att kolla på det än på herrfältet faktiskt. Nu när jag ser vilka spelare som är där.
Ja, det är väl ett väldigt fullt startfält på damsidan, vilket är såklart jätteroligt.
Yeah. Det ska bli otroligt kul att få följa.
Mm. Helt klart.
Kristin Tatar också regerande mästare på Preserve.
Mm.
Vad tror vi då?
Jag tror att Kristin tar hem det i FPO, MPO. Ja, det är ju en bana som blir sått att spela bra på tidigare. Men att han ska ta tre raka. Mm. Det vore sjukt. Han fick
inte matchplay.
Nej, han fick inte med. Förvisso fick han det där, men det är ju som en annan typ av tävling. Det vore ju sjukt dock om han vann den här också. Det vore ju liksom... Nej, hatten av. PDGA Player of the Year direkt.
Ja, det är enig. Jag säger Gannon Burr och Evelina Salonen.
Oh, Gannon the Cannon. Ja.
Kommer man ju få äta upp?
Nej då.
Vad tror ni andra? Skicka ett mejl till kedjeutsnabla@gmail.com eller skriv till oss på Instagram vad ni tror om helgens Preserve Championship. Följ det på Disc Golf Network.
Ja.
Live under helgen. Blir nice. Kommer också post-coverage från Jomes och Gatekeeper samt GK Pro.
Exakt! Ja, men gött då, Bäcke. Jag tror att vi knyter ihop säcken där.
Det låter bra det, Nyman.
Och så. Stort tack till Marcus Linder och Emil Lennartsson för jinglar, vignetter och grafik. Stort tack till alla Patreons. Er hjälp betyder mycket.
Vi borde göra något Patreon-grej snart.
Ja, det tycker jag. Det tycker jag. Och såklart stort tack till dig som har suttit med och lyssnat så här långt i det här avsnittet. Och stort tack till dig, Tommy Bäcke, än en gång för den här veckan. Ja.
Tack själv, Niklas.
Tack. Så ser vi om vi hörs på liven på Discorden. Den har varit lite trött på slutet. Sen. Den har varit lite trött. Får se om vi kan sparka liv i den i helgen igen. Och så.
Fira midsommar. Gör det på rätt nivå. Ta hand om er rute. Puss och kram.
Hej då!
Bäcke out.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.